Det här är en text från Svenska Dagbladets ledarsida. Jag heter Tove Livendal. Därför firar vi kungens födelsedag. Kung Carl den 16 Gustav är den monark som regerat längst i Sveriges historia och tillhör de monarker i en demokratisk stat som regerat längst i världen. Denna drygt halvsekellånga erfarenhet är en stor tillgång för vårt land och ett särskilt skäl att fira hans 80-årsdag på Valborgsmässoafton. Under decennier har kungens äldsta dotter kunnat lära av sin far. Kronprinsessan har, sedan grundlagsändringen som trädde i kraft 1980 och som innebar att Sverige införde jämställd tronföljd, vetat att hon en dag ska överta ämbetet. Men att vara kronprinsessa är också att vara helt i rikets tjänst. Hon måste stå redo att bli Sveriges statschef, sätta sig in i statens funktioner och internationella relationer, representera Sverige, strikt neutralt stödja regeringen, utföra ceremoniella uppgifter och genomgå akademisk utbildning samt militär och diplomatisk träning. Det finns goda och principiellt starka argument för att avskaffa monarkin och införa republik i Sverige. Det är lätt att instämma i att varje människa fritt ska kunna forma sitt eget liv eller att makt och privilegier ska förtjänas, inte ärvas. Samtidigt vet vi att det oskrivna tankebladet är en tankefigur. Vi förstår logiken när polisen beskriver förekomsten av andra eller tredje generationens livsstilskriminella. Vi blir inte upprörda när fotbollsstjärnors eller Nobelpristagares söner och döttrar följer i föräldrarnas fotspår. Det viktiga är att människor kan göra ett val. Att den medfödda musikaliska talangen, den dysfunktionella familjeuppväxten eller den nerärvda titeln inte blir en börda omöjlig att frigöra sig från. Och i kungahus världen över har valet att avstå gjorts. Senast den japanska prinsessan Mako, som avsade sig sin kungliga titel och status 2021 för att gifta sig med en icke-kunglig. Paret bor numera i New York. Året innan hade prins Harry i det brittiska kungahuset avsagt sig sina kungliga arbetsuppgifter. En annan aspekt på idén om tabula rasa är den socialistiska idén, läs Marx och Engels, om att avskaffa arvsrätten. En önskan om att nollställa räkneverket mellan generationerna genom att konfiskera dödsbon och göra dem till statens egendom. Tanken har aldrig vunnit bredare gehör i Sverige i något samhällsskikt. Den ofta uttryckta viljan att främja jämlikhet och motverka ojämlikhet har istället kommit till uttryck i att beskatta och reglera arv. Däremot fanns i slutet av 60-talet både stämningar och maktförhållanden som gjorde att Socialdemokraterna med stöd från vänster hade kunnat gå den betydande republikanska falangen inom S-partiet till mötes och avskaffa monarkin. Men både Tage Erlander och Olof Palme ville undvika en splittrande konflikt. Och med tanke på motståndet från Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna hade i så fall republik införts utan bred enighet. Sommaren 1971 lyckades man i en liten sluten och informell krets i skånska Torekov finna den kompromiss som låg till grund för 1974 års regeringsform och har rått sedan dess. Regeringen styr landet helt självständigt. Riksdagens talman har den centrala rollen vid regeringsbildningar. Kungen har enbart representativa uppgifter. Sverige blev en konstitutionell monarki utan politisk kungamakt. Och det är en ordning som sannoliken har tjänat Sverige exceptionellt väl. Det beror huvudsakligen på två saker. För det första förenar konstruktionen det bästa av två världar. Folkets självbestämmande tillgodoses genom det demokratiska beslutsfattandet och regeringschefen utses genom det parlamentariska systemet. Statschefen behöver inte söka den sorts popularitet som krävs för att vinna val utan kan helt fokusera på att vårda institutionen över tid och med tryggheten i en förutbestämd successionsordning. För andra har personerna spelat roll för framgången. Fasta och vårdade institutioner ger goda förutsättningar för kungar och drottningar att sköta sitt uppdrag väl. Men det finns inga garantier, vilket andra kungahus bittert fått erfara. Hur tydliga de kungliga protokollen än är det individer som uppbär dem. Och den sittande regenten har hanterat sitt långa uppdrag på ett omdömesgillt och förtroendegivande sätt. Att samma få och numera daterade plumpar i protokollet återkommande tas upp när kungens gärning ska utvärderas visar att de har varit undantag från regeln och inte kan ses som kännetecknande. Det visar dessutom att även kungar är människor, behäftade med samma styrkor och svagheter som ofrälste. Men det starka stödet hos svenskarna för att behålla monarkin, liksom det höga förtroendet för kungahuset, är ett tydligt kvitto på att ledaren för detsamma har vårdat institutionen. Kung Karl den 16 Gustav reste ett par veckor före sin 80-årsdag till Ukraina, bland annat till sällskap av Sveriges utrikesminister och med solitt stöd från hela Sveriges riksdag. Ett bättre uttryck för valspråket för Sverige i tiden är svårt att tänka sig. Det var Ukrainas första besök av en monark sedan krigsutbrottet. En sån symbolik går inte att överskatta och kan av lätt insedda skäl inte åstadkommas av en president. Institutioner liksom individer har sin egen särart. En president kan vara omtyckt och respekterad, men är ingen kunglighet. No kings lyder för övrigt numera slagordet på en del amerikanska gator, trots att USA inte är en monarki, utan en federal konstitutionell republik med ett presidentiellt system. Protesterna knyter an till USAs specifika historiska erfarenhet och landets självständighet från den brittiska kronan. Vad som förorsakar demonstrationerna i Förenta staterna rör presidentens hantering av makten som följer med ämbetet. För det spelar roll hur statschefen för sig, kung eller president, vad man gör och vad man avstår från att göra och hur man gör det. Det kräver karaktär, viljestyrka och total förståelse för den roll man bär och det man representerar. Och i det avseendet är både Sveriges konung och konungariket Sverige att varmt gratulera.